God fortsättning på onsdagskvällen. Här fortsätter programmet Lite klokare. Mitt namn är Camilla Andelin. Och idag har vi som tema någonting som verkar engagera många. Det är nämligen många som har skrivit in till oss och vi pratar idag om att slänga saker som man inte behöver. Vi har två experter här i studion. Vill du skicka en fråga till dem så kan du skriva in till liteklokare@yle.fi. Och vi ska hoppas att vi hinner svara på alla frågor. Många har delat med sig av sina erfarenheter. Vi ser var vi landar sen när klockan slår 7. Jag hoppas i alla fall att du som lyssnar är lite klokare då. Jag har bjudit in två experter alltså på området. Jag säger välkommen till Susie Andersson och Mika Sirén.
Tack så mycket.
Susie, du kallar dig för professional organizer eller professionell organiserare. Vad gör du och med vem?
Jag jobbar tillsammans med kunden, den som tar kontakt med mig. Och går alltså hem till familjer eller ensamstående par, seniorer, vem som helst. Och tillsammans går vi igenom vissa delar av ett hem eller ibland hela hemmet och går igenom skåp och lådor och hemliga gömmor och förråd och börjar sortera och kategorisera och förstås också få ut grejer om man inte mera behöver.
Mm. Och du har kombinerat det också med ett annat yrke.
Ja, jag jobbar också som inredare så att vissa av mina kunder har sen efter att ha fått skåpen i ordning så har de också valt att kanske göra lite inredningsförändringar och det där, så att man kan kombinera tjänsterna eller göra den bara för sig.
Ja, ja. Och du har ett eget litet företag som heter Susis Plats. Just det, ja. Mika Sirén, jag har gett titeln auktionsmäklare åt dig.
Tackar.
Var jobbar du? Vad gör du i ditt jobb?
Jag jobbar på auktionshuset Helanda, Helsingforsvik. Jag gör ganska många saker, men en som gäller kanske kvällens tema är att jag gör ganska mycket hembesök. Och då har jag kunderna kontaktat oss och bett att jag kommer dit och värderar saker. Det kan vara seniorer som flyttar från sina egna hemshus till vad heter det, höghus och så vidare. Eller sen är det stärbhus, dödsbon, som behöver hjälp. Mm. Och sen förstås till mitt yrke hör jag att jag bör ju veta ganska mycket. Så jag behandlar olika kategorier ganska mycket och berättar att folk att den här världen här är inte värd. Och så vidare. Det här lönar sig att sälja hos oss, det här lönar sig inte. Och så vidare. Så där träffar massor med trevligt folk och ibland så blir de väldigt besvikna när jag berättar sanningen. Om det finns något som heter sanningen.
Men, någon vas som man trodde att var värdefull och så är det en femma på loppis.
Ja.
Har du köper ni upp dödsbon också?
Aldrig. För det är orättvis. Om jag ska försöka köpa så försöker jag köpa billigt, så billigt som möjligt för att göra pengar. Mm. Så jag gör allt för att stärvhus eller seniorerna som ger sina saker till oss. Det är förmedling. Vi förmedlar. Vi tar en provision på det som vi gör från säljaren och köparen. Och det vi lever på.
Just det. Och vi ska återkomma till din business här lite senare. Vi har fått in som sagt en massa frågor som vi snart ska ta itu med. Men jag börjar med dig Susie. Om det är så att man känner att man har för mycket grejer. Nu vill jag göra mig av med dem. Var ska man börja? Man kan ju förstås kontakta dig men om man vill göra det på egen hand så var ska man börja?
Jag tycker att man ska börja så här smått och försiktigt med såna föremål och områden eller rum i hemmet som inte kanske har så mycket känslor i sig. Till exempel kök eller badrum. Börja bara att öva att rensa en badrumslåda och gå igenom vad där finns. Och sen i tamburen kan man ha sådana så kallade prippellådor där det finns 1000 olika små föremål som hör lite hit och dit i hemmet. Och sen lite lättare projekt och börja med det och se hur det känns och hur skönt det är att få en liten låda uppredd och ordnad.
Mm, man ska kanske inte börja med fotoalbumarna.
Nej, det ska man inte.
Där är så mycket känslor. Men konkreta metoder sen för att avgöra vad man ska slänga och spara?
Det är alltid den där stora frågan och det finns många orsaker. Många talar om att det finns så mycket minnen i saker och någonting har kostat så mycket. Och man har fått någonting av någon och det finns 1000 olika orsaker och jag kanske någon gång använder och jag kanske någon gång behöver och jag ska nog reparera det här och sen måste man börja fundera att när kommer jag att använda det och kommer jag verkligen att använda och behöva det här föremålet och det där Många sparar kläder jättelänge och tänker att kanske jag blir lite större så de passar igen eller blir lite mindre så de passar igen. Men efter 10 år kanske det inte alls är intressanta mera de här kläderna eller något annat. Men man får nog lite utmana sig själv och vara lite också sträng kanske med sig själv när man gör en sån här process och det där. Men det är inte helt lätt och man får gå igenom en massa känslor under en sån process också.
Ja, hur hanterar man de där känslorna?
Ja, det är en bra fråga. Det är ju kanske bra att ha någon utomstående med sig, just en organisatör som inte har känslomässiga band till varken personen eller till de här föremålen. Som kanske kan, man kan ändå diskutera och gå igenom och det där. Ofta blir det ju långa pratstunder också med kunden och de berättar sina historier och var de har fått något föremål. Och sen kanske när de har pratat om det så är det plötsligt lättare att tänka att nej, men kanske jag ändå kan ge upp det här eller kanske jag kunde sälja det eller...
Hur många besök brukar det vara hos en kund?
No, det varierar jättemycket. Jag går alltid en gång först bara och tittar på det här hemmet och vi går igenom lite och funderar hur vi ska börja och hur många timmar det kunde ta. Mindre än 3 timmar per gång är ingen idé liksom att sätta igång heller. Men sen kan det bli 10 besök till och med. Och lite beroende också på kundens ork. Kanske åldern också spelar lite roll att hur många timmar orkar de hålla på i ett streck. Att det där, jag brukar själv säga att 6 timmar är ganska maximum per gång. Men jag har nog haft sådana, vi har gått igenom stora egnahemshus och det har varit 20-30 besök. Men ibland räcker det en gång och sen kommer kunden på att hej, nu vet jag hur jag ska göra och nu har jag fått den här idén och lärt mig lite processen. Så det varierar.
Är det mest äldre som anlitar dig eller vem behöver en organiserare?
Det är nog alla slags hem. Det kan vara ensamstående, seniorer, sådana som ska flytta, barnfamiljer. Jag har till och med hjälpt ett litet barn, en 6-årig flicka en gång. Mamma var nog hemma men hon sa att de två kan inte göra det här tillsammans för det blir bråk. Så jag jobbar med den här lilla flickan bland hennes leksaker. Hon hade jättenoga att det här vill hon att mamma ska föra till vinden och det här vill hon inte leka med. Jätteduktigt. Men det var nu ett specialfall. Det enda barnet jag har jobbat med. Men alla slags åldrar och olika familjeuppsättningar. Så att det där. Men mycket nog också seniorer. Och just det här flyttande, när de har flyttat till mindre eller kanske in på seniorhem. Så.
Det är väl det typiska skedet där när man börjar göra sig av med saker. Ja. Mika Sirén, när är auktion ett bra alternativ att auktionera bort sina grejer?
Bra fråga. Jag skulle säga så att när man har gjort ett beslut att man flyttar till exempel och du har frågat av barnen, barnbarnen och till och med barnbarnsbarnen och ingen vill ha någonting. Så istället för att slänga bort det så ber folk mig till exempel eller mina konkurrenter att besöka hemmet och sen värderar vi och säger att lönar det sig att sälja eller inte eller ska de skänka det till någon välgörenhet och så vidare. Så det är så ett typiskt exempel. Och sen är ju de här stärbhusen. Och där finns olika slags. Där kan vara en som får ärva allt. Där kan finnas 30 personer som ska dela på arve. Och ju flera det är, ju mer blir det bråk eller tvista eller avundsjukan och liknande. Så då är det bra att be på oss på plats. Och vi kan göra värderingar, skriftliga. Det gör vi ogärna. Men om det är mycket tvista så brukar jag säga så att hej, vi tar dem på auktion. Ni får alla ropa in det som ni vill ha. Så det finns massor med olika möjligheter hur man kan reda ut tvista. Men auktion är bra på det sättet att det är marknaden som just då bestämmer det priset vad det är. Så det är liksom, du får det priset som marknaden säger att det här är värde på det här.
Just det, så det, ja, just det. Det är möbler, konstsmycken. Vad är det som ni i allmänhet auktionerar ut sen?
Där finns 27 olika kategorier.
Okay.
Så det är alltså, nu när det är vinter så säljer vi massor med pälsar till exempel.
Jaha.
Och folk är just sådär, aha, jasså. Vad får man för det? Mellan 50 och 1000 euro. Så det är det. Men alltså, när jag besöker ett hem så vad offererar folk? Möbler. Konst, porslin, glas och så vidare. Och nu när guld- och silverpriset är så visar de ofta upp dem också och så att de vill ha ett värde på det och så vidare. Men sen går jag igenom alltid hemma hos dem att vad heter, hej, det här ska du inte slänga bort. Så det är alla små saker som finns i de här lådorna, i skåpen och så vidare. Så gamla leksaker, mynt, sedlar, slanta, klockor, fickor, allt som är smått. Nu gjorde jag till exempel ett program om bläckpennor.
Jaha.
Alltså förr så använde man massor med bläckpennor. Den är liten, den är så här lång, 10 cm, 12 cm. Och den kan vara värd flera hundra euro. Och hur lätt slänger man bort en sån?
Mm.
För ingen av oss använder bläckpennor mer.
Nej, precis.
Dumt sagt, men det stämmer inte. Men alltså, gemene man.
Mm. Hur den provision tar ni?
På silver och guld tar vi 12,75 innehållande medvärdeskatten och sen på resten 25,5.
Just det. Nå, här är genast en fråga nu när du tog upp porslin. Här är Marianne som frågar. Jag har en servis, kungligt danskt porslin med massor av delar, tallrikar, olika serveringskärl, buljongkoppar med mera. Den har guldkant så kan den maskindiskas. Inga barn är intresserade. Min pappa köpte den på Bukowskis auktion i tiden. Vart kan jag föra den? Vill inte ge den till återvinning.
Jo, det är alltså det superbra märke. Dansk porslin, det kungliga. Det finns olika serier, nu vet vi inte vilka serier det är och så vidare. Att den har guldkant och man kan diska det i en diskmaskin. Jag är lite skeptisk, men hon vet vad hon pratar om antagligen. Så jag skulle säga så att om det är en stor servis, vi pratar om 50-100 kanske delar och så vidare, så jag skulle utan vidare föreslå då att de är köpta från ett bolag, så använda några av oss som finns i Helsingfors nejden, så får man det bästa priset. Vi finnar uppskattar inte alltid utländsk porslin, utan vi menar så Arabia, men alla vi har kunde utomlands, vi skickar massor med saker, till exempel tillbaka till Danmark eller till Sverige eller tysk porslin till Tyskland och så vidare. Så det finns massor av alternativ. Då kan man ju försöka själv sälja på nätet också, men vi auktionshus gör allt lättare åt alla. Vi hämtar dem, eller folk hämtar dem till oss. Vi fotograferar, katalogiserar, marknadsför, säljer dem, ser till att vi får pengarna och sen betalar vi ut till kunden. Så du kan luta dig bak soffan.
Och bara vänta.
Och bara vänta, ja.
Sen är här en som säger att hon mitt uppe i så kallad döstädning, vi ska tala om det senare, när det gäller framförallt fotoalbum och skriverier och dokument som ger inblickar i vår familjs liv. För mig personligen är det meningsfullt rotande i det förgångna, som att leva mitt liv i repris. Sen skriver hon att svårast är det med böcker, speciellt svenskspråkig litteratur. Finns det bra tips på vart man kunde skänka till exempel könlitteratur? Vad säger du, Susi?
Tyvärr är det ju så att böckerna har blivit svårare att göra sig av med. Men det beror ju lite på hurdana mängder det är frågan om. Men små mängder kan man ju föra till olika sådana här återvinningshyllor på bibliotek. Och vissa dagisar, kanske någon sjukhus, kanske någon seniorhem vill ha någonting. Men det är frågan om förstås små mängder. Att annars så är det nog jättesvårt att antikvariaten är väldigt noggranna med vad de tar med. Det ska vara några specifika vetenskapliga gamla något böcker, något samlingar eller någonting. Så att det är nog tyvärr så att till och med antikvariaten hamnar slänga böcker. Så det är nog det som sen kan gälla om man inte hittar då någon som skulle just råka vara jätte. Återvinningscentralen kan ta en del nog. De har en hel del böcker, men jag vet inte heller att i något skede sa de att de inte skulle ta emot mera, men jag vet inte riktigt hur det är.
Man får nästan bara ringa och höra sig för. Sen är här kulturtanten som frågar, vad ska man göra med gamla LP-skivor av god kvalitet och fin musik? Och samma fråga gäller CD-skivor. Vart ska man göra sig av med dem? Mika?
Vi säljer en hel del skivor. Och det är någonting som folk samlar på. Inte CD, men alltså LP-skivor, EP-skivor. Men här kommer sen igen det här, eller stenkakor.
Ja.
Man ska vara försiktig med det. Tyvärr är det så att den klassiska delen är inte så intressant. Men om man tittar på finsk musik, så stenkakor med kända solister, Malmsten och alla de där. Så där kan finnas toppgrejer. En skiva kan vara värd flera hundra euron. skicket förstås. Och samma är det med LP:n. Så det glada 50-talet, 60-talet och speciellt 70-talet på den finska tiden, så allt som har med Love Records att göra så är väldigt intressant. Men skicke. Och det är inte bara själva skivan utan pappret där som är inne i hela den här. Och sen om den är oöppnad, den är plast kvar. Bingo.
Okej, just så. Okej. Sen är här Eva-Li, Hanne och Marike som frågar hur låta förvara dagböcker om man vill att dagböcker sparas men inte läses förrän av barnbarnen i vuxen ålder eller eventuellt av barnen fast först minst 25 år senare. Har du något tips på det, Susi?
Nu det är ju förstås, man kan ju lägga det, för det första skulle jag själv nog läsa igenom dem, och det kanske de här personerna också har gjort, och kanske rensa ut sånt som man faktiskt inte vill att någon annan läser. Men det som man vill eventuellt lämna vidare, så kanske man bara får lov att lita på att de gör som man skriver på boxen, att detta får inte läsas förrän då efter så och så många år, efter att jag inte mera finns eller något annat. Att det där, inte vet jag riktigt hur man annars skulle göra det, men det där.
No, men det är ju ett bra tips det. Ja. Sen är här Gunnel som frågar, jag har min pappas kassaböcker och fakturor från hans liv som bonde från 1942 till 2000. Ska jag slänga bort det? Vad svarar ni?
Jag skulle säga så att jag skulle ge det åt kansalliskirjast och vad du säger på svenska, så jag inte kommer ihåg. Alltså det finns folk som älskar sånt här när de forskar. Och det här kommer antagligen från en viss del av Finland, eller hur? Så det har med bygdehistorien att göra och allt det där. Så istället för att slänga bort dem så skulle jag försöka ge dem till universitetet.
Okej, bra. Sen frågar Brita, mitt egna döstädande har jag funderat på och faktiskt tagit tag i. Men jag har svårast att slänga barnkläder och leksaker. Helst vill jag inte ha något kvar av mina egna leksaker, men jag har likt förbannat kvar en docksäng, några barnkläder och liknande ting i förrådet. Det bara står där, och kanske en dag när barnbarnen hälsar på så kan de leka med de sakerna, tänker jag. Och så läser man rapport efter rapport om andra giftiga ämnen i plast. Hur ska man veta vilka man ska behålla? Finns det någon lista någonstans man kan se bilder eller läsa? Till exempel vad Playmobil-dockor och Lego från 70-talet eller klistermärken innehåller? Vad har ni för tips? Är det här Susis?
Jag har läst någonstans att leksaker som är äldre än från 90-talet, alltså före 90-talet, ska man inte ge åt barn att leka med. De kan ju sen vara värdefulla förstås, så där vet Mika säkert bättre vilka leksaker som är värdefulla. Så som samlingsobjekt och på en hylla kanske, men inte att ge åt barnen att leka med. Förstås något träleksak är ju en annan sak. Och sen kan man alltid fråga Tukes, alltså det här kemikalie och vad är det, kemikalieverket, område. Om de har något tips att ge, men att jag skulle nog inte ge dem åt småbarn att leka med några gamla plastdockor. Just Barbie och Little Pony har jag läst om att de kan innehålla allt möjligt som bly och allt sånt här. Så att, men du har kanske något att tillägga?
Ja, inte på den där sidan, men ja, folk samlar på leksaker. Och om man tittar på plåtleksakerna som jag har lekt med, Så de har ju vassa kanter och så vidare. Så det har förändrats den här säkerheten helt otroligt mycket, vilket är fint. Och jag kan tänka mig att Barbie innehåller kanske någonting som inte är så bra nu för tiden. Men jag tror att du har rätt. De här gamla leksakerna från 1900-tals början, före kriget, andra världskriget, efter andra världskriget, så det är liksom... Det samlas massor, alltså där är skicka igen, men folk samlar på det. Det finns massor med fina dockskåp, och det är ofta så att när man går till ett äldre par så där är ett jättestort dockskåp, så det har ingenting med barnen eller barnbarnen att göra, utan det senioren själv som har liksom levt ett. Och samma det, om jag får säga, de här som samlar, så de är alla i den åldern som de har själv levt med de där leksakerna. Så jag tror inte att de tuggar på dem desto mer.
Sen är här Karina som frågar, min pappa samlar på fickur. De förvarar han i en kopparkista. Där fanns både guld och silver, amerikanska fickur. Efter att han dog tog min bror hem kistan till sig för tills vidare förvaring. Funderar nu vad man ska göra med fickuren eftersom jag tror att samlarintresset för dessa har svalnat.
Nej.
Aha, okej.
Guld, silver, det är viktigt. Det är ädla metaller, men där finns också klockantagligen som är metall. Men i klockvärlden så är det inte bara det vad den där skala är, utan det är urverk. Vad är det för brand? Liksom? Är det Omega eller något annat? Så där kan finnas klockor som är värda några tiotals euron till tusentals euron. Så jag har nu på auktionen en klocka som är värd ungefär 3000, 5000. Och den ser precis likadan ut som en annan. Men sen när man öppnar och tittar på mekanismen och allt det där. Så det, ta kistan hem.
Ja.
Ta fotografier. Skicka det till oss.
Mm. Bra, Karina. Det ska du göra. Sen här undrande som frågar, hur värderar man tavlor ur ett dödsbo? Till exempel Nandor, Mikola och Järnefelt-tavlor.
Vi får via nätet ganska mycket förfrågningar. Så vad vi ber folk att de tar bilder av verket. Och Nandor, Mikola, känd mycket akvarella, Järnefelt. Väldigt fin konstnär, produktiv, så där kan finnas allt från etsningar, blyertssketser och så vidare. Så det enda sättet tycker jag är det att man kommer gå till en auktionsfirma som inte köper utan förmedlar och de värdesätter. Och vi har ju listor alla från 1900-talet, vi ser ju exakt vad prisnivån ligger på de senaste 2 åren till exempel, så vi vet vad de är värda ungefär.
Just det, ja. Okej. Sen är här en som skriver, om man är singel och inte har vare sig syskon eller barn men alltid varit en samlare och haft föräldrar som samlat, vill göra sig av med någonting eftersom det i allt finns minnen i papper och prylar och sånt. Hur ska man tänka och göra då? Och jo, jag har nog tänkt göra någon sorts sista vilja, men det har nu bara inte blivit av. Vad har ni för råd där?
Ja, kanske det är bra att ta sig en funderare att vem kunde vara någon annan familjemedlem eller närstående vän eller någon som eventuellt kunde vara intresserad att ta över en del av föremålen. Och samtidigt det här med minnen är ju jätte, det är ju det som är en stor orsak till att man sparar. Och sen kanske man borde fundera på att vad skulle hända om jag nu skulle ge bort det här föremålet. Att vad händer med det där minnet? Man kan kanske skriva ner någonting, fotografera någon föremål och hänga upp foto på väggen. Och istället kanske skapa nya minnen lite mera och leva i nuet och försöka att det är jättebra med minnen om man ska bevara mycket, men det där med många fastnar kanske ibland lite för mycket i de här minnena och tror att de finns där i det där föremålet.
Just det. Här är en under signaturen Vart försvann farfars stol som man skriver in till oss och skriver, tycker att många är väldigt egoistiska och kortsiktiga och saknar förmåga att ta ansvar för familjens historia och traditioner. Det kan finnas föremål som gått flera hundra år i arv och som tidigare generationer bevarat med respekt. Nu ska allt slängas för att hemmen ska vara TikTok-anpassade. Några decennier senare ångrar man sig, men sedan är det för sent. Sedan gör många felet att splittra till exempel militärhistoriska helheter och sparar kanske en enskild krigstida medalj för att den är vacker. Men kastar dokumentationen och delar ut de olika förtjänsttecknen åt var och en arving. Samla istället hela rubbet av krigsminnen och prylar på ett ställe. Då kan de ha värde även i framtiden. Håller du med, Mika?
Det stämmer. Ofta är det ju så att om du har till exempel ljusstakar, kandelabrar och så vidare. Det är 2 arvingar. Det är 2 stycken. Så delar man på det.
Mm.
Så det här... Som hen säger om de här militära grejerna, så det stämmer nog att det är väldigt synd att alla de här bevisen att man har fått den här medaljen när på grund av, och vem har gett den och så vidare, att de där papprena försvinner, det är väldigt, väldigt ofta så. Och en helhet med medaljer, alla papper, fotografier och så vidare, den helheten värderas väldigt mycket av samlare.
Just.
Om man inte vill själv hålla det, eller det finns någon som inte vill ha det i släkten. Och apropå det som vi pratade tidigare om, så det har blivit märkbart mera sådana att som har samlat hela sitt liv. Så de innan de går bort, så säljer jag hela samlingen. För de är rädda för att det slängs bort. Att folken förstår det värde och det pengarna som har satt in. Så det ser jag mera och mera hela tiden.
Mm. Det är programmet Lite klokare du lyssnar på. Idag har vi som tema att göra sig av med grejer. Och jag har två experter inbjudna hit i studion. Auktionsmäklaren Mika Sirén och organiseraren Susi Andersson. Och nu har vi också Annika med oss per telefon. Hej på dig, Annika.
Hej.
Hördu, du kom med ett jättebra tips här. Hur man kan göra sig av med saker. Berätta om hur du gör.
Jag har hållit på några år nu att under en vintermånad så sätter jag undan saker så att dag ett en sak, dag två saker, dag tre saker och så vidare. Och när månaden är slut så har jag gjort mig av med 465 saker.
Okej, det där är ju helt fenomenalt. Hur länge har du hållit på med det här?
Jag började när jag var pensionär, så det är nu femte vintern jag gör det här.
Ja, och är det så att, är det någonting som du har ångrat som du har slängt bort i den här ivern, eller hur har det gått?
Nej, aldrig, inte en enda sak har jag ångrat. Och det här just att man börjar försiktigt med en sak, två saker, så gör att man mentalt kommer sakta in i det här. Att det, för mig blir det nästan en sport sen i slutet på månaden. Det, man bygger upp en sån här iver också under den här tiden.
Just det, och är det någon viss tid på året som du sysslar med det här, eller är det kontinuerligt?
Det är under de vintermånaden, bland regniga november eller sen under oxveckorna, men under vinterhalvåret.
Just det, varifrån har du fått den här idén?
Det var nog min kusin, så tack till henne, som kom med den här idén. Och det baserar sig faktiskt på en matematisk formel. Som enligt Gauss summationsformel. Så det är ganska intressant tycker jag också.
No, men yes. Tusen tack Annika Finne för det här tipset. Det här tror jag att många tar till sig.
Tack så mycket. Kanske du själv gör det också.
Kanske det. Tack ska du ha.
Ja, tack, lycka till.
Tack, hej då.
Hej då.
Naja, där hade vi Annika Finne. Vi ska gå vidare här med Mika och Susi. Olika säljkanaler, för- och nackdelar. Att skänka bort versus att sälja. Vad säger du, Susi?
No, jag skulle säga att det lönar sig säkert att försöka sälja till exempel möbler och lite större föremål. Men, och kanske man har något, och i klädväg kanske sånt som är någon viss brand eller någonting som är liksom mera på riktigt eftertraktat och det där och kanske mer exklusiva, men att sen sådana här vanliga vardagskläder som man nu har köpt i de olika butikerna som finns överallt i vårt land, så att sätta den där tiden och det, hela det besväret på att få ta dem eventuellt och träffa någon någonstans för att sälja det eller hur man nu gör, eller sen då ha ett lopptorg. Det är kanske lite annat, att då kan man ju lämna den på så här självbetjäningslopptorg och det där. Men sist och slutligen så det finns sånt överflöd av kläder, till exempel att jag skulle inte sätta hemskt mycket tid och pengar eller tid på att det där, försöka sälja dem, utan hellre ge och donera. Och det finns välgörenhetsorganisationer och det finns alla sådana här olika second hand butiker. Men där ska man också vara noga att man faktiskt ger hela och rena kläder, att inte skräp och inte sånt som är söndrigt. Det är jättejobb för de här second hand affärerna också att sen i sin tur måste rensa och gå igenom och slänga bort då.
Här är en just samlarmoster som skriver att Fida och Frälsis tar emot användbara saker och pengar som kommer in via försäljningen går till välgörenhet. Man behöver bara på förhand komma överens om avhämtningstidpunkten. Så det var ju ett bra tips. Sedan är det här en som frågar. Jag är änka och jag bor i ett gammalt hus som är ett dödsbo. Delägare i boet är min mans son och jag. Han har en större del i boet än jag, men jag bor kvar i huset. Vilket gjorde att sonen fick en sänkt arvsskatt då min man dog. Så jag har en lite knepig fråga, då jag är den som gärna vill, skulle gärna städa bort saker, slänga och ge bort. Måste jag då ha lov av sonen för varenda grej, vartenda föremål? Han är en riktig ekorre som har svårt att göra sig av med någonting överhuvudtaget, och jag är inte alls lika sentimental. Och det här blir hemskt svårt om man inte får göra som man själv vill. På tomten finns ett rymligt garage och ett förråd också, och det är båda fulla med grejer. Verktyg också, för min man köpte hela tiden nya och han inte hitta dem han letar efter. Vad säger ni till en sån här? Hur är det? Får hon göra sig av med grejer? Mika eller Susi, vet ni?
Jag måste säga att jag har ingen juridisk utbildning. Jag har varit med om stärbhus med lite liknande system. Alltså samma läge. Och då var det väldigt noga med det att enkans saker fick vi inte röra.
Mm.
Och det som var sen arvningarna, så det fick man ta. Så är det någon som har sen berättat när de har delat upp det här, att vad är hennes, vad är hans eller hens och så vidare. Så det jag skulle nu säga att här behöver man nästa juridisk hjälp.
Ja, jag skulle säga samma sak, att inte, jag vågar inte ge något tips om det här utan att veta exakt hur det är delat och vad det är diskuterat. Och kanske be om juristhjälp.
Bra, då får hon göra det. Höra sig av till en jurist. Sen kommer vi till det här med döstädning. Som du sa här just innan vi satt på mikrofonerna, Mika, så sa du att det är okej det här på det här svenska benämningen. Men finska, hur var det på finska?
Kuolinsiivous.
Ja, det låter ju nog ganska, ganska hemskt. Döstädning, Susi, förklara vad det går ut på.
Ja, man kan ju kalla det vad man vill. Jag vet att en del tycker att det låter tråkigt, det här döstädning. Men det är ju då kanske i en viss ålder, kanske när man har blivit pensionerad och börjat titta runt omkring och inser att det här vill jag inte att mina barn eller mina närstående eller vänner eller vem som sen blir kvar ska behöva gå igenom. Och jag tror att många som själva har varit med och tömt dödsbon så kanske inser att det är ett helt jättestort jobb och kan ställa till med både det där gräl och det ena och det andra, att det nog jättefint om man orkar och vill ta itu med något sånt småningom. Man behöver inte göra allt på en vecka eller två, utan man tar lite i taget och börjar titta omkring i sina skåp och gömmer att vad har jag egentligen och är det här någonting att spara och varför har jag det kvar?
Nu här är mormor i Åbo som skriver: jag hatar allt prat om döstädning. För det första är ordet fult, för det andra är det absurt att man själv ska städa efter sig innan man ens ordentligt är avliden. En helt annan sak är sedan att man inte ska samla på sig onödiga saker. Och det håller jag ju kanske med om också. Sen här är en snart 90 år som skriver: jag har under mitt långa liv ordnat upp 3 dödsbon efter nära anförvanter och vet hur fysiskt och psykiskt betungande ett sådant jobb är. Försöker därför nu själv rensa så mycket som möjligt av det jag har, både egna saker och ärvda. Fida och Frälsis är min räddning. Har man bara tillräckligt att erbjuda hämtar de sakerna gratis. Att röja sitt eget dödsbo på förhand är ohyggligt smärtsamt. Att veta vad ens efterkommande vill ärva är dessutom omöjligt. Det beror ju på deras egen situation i den stund de röjer upp efter mig. Alla mina föremål har sitt speciella värde för mig. De bär minnen som jag inte kan dela med någon annan. Och jag har därför svårt att göra mig av med sakerna, trots att jag vet att mina arvingar inte vill ärva dem. Jag har efter stor vånda till sist fattat beslutet att jag inte kasserar någonting som jag har värde för mig, helt enkelt för att bespara mig själv plågan att göra mig av med minnena. Mina efterkommanden har inga sådana skrupler, för dem är det bara skräp och de kan utan betänkligheter göra sig av med föremålen jag kärleksfullt har sparat. Jag vet, det är själviskt sätt att resonera, att belasta följande generation i onödan, men vem har sagt att man inte får vara självisk? Hur vill ni kommentera det här på något sätt?
Ja, alla har ju rätt att välja sitt sätt att göra det eller inte rensa upp och göra en sån här städning och det där. Det kan man ju inte heller döma någon för, utan men att blir en process, en tung process för de som ska ta hand om det.
Ja, det kan vara tungt hur man än gör det. Men precis. Jag tycker nog att den gamla ska nog få bestämma själv hur hen gör och inte känna sig tvingad att göra någonting. Sen här är en mummo som skriver: min svärson och min svärdotter har valt varsin sak ur min avlidne mans och mitt hem. Jag har tagit vissa saker till mitt nuvarande serviceboende. Resten håller min dotterdotter och hennes man igång med att sälja. Senast gick en något sliten över 100-årig soffa. Som tur har vi ingen brådska, fast själva husets försäljningsvärde sjunker fortsättningsvis. Men hörde det här att döstäda, auktionsmäklarens erfarenheter av dödsbon, vad önskar du att folk skulle ha gjort när människor får tag i ett dödsbo? Men vad hoppas du att de här som bodde i hemmet skulle ha gjort innan de dog?
Det där, alltså jag träffar mycket folk som har levt igenom det där att de har själv hamnat ut och städat efter egna föräldrar och så vidare. Och det är väldigt tungt. Och så när jag träffar dem så säger de att vi börjar nu med dödsstädningen, att det blir lättare för deras egna barn och så vidare. Väldigt, väldigt viktigt är det att när man sparar på fotografier eller överhuvudet något som är väldigt personligt, så att man liksom dokumenterar det så att arvingarna efteråt kan liksom förstå vad det handlar om. Varför är vi så glada mitt vid Berlinmuren 1966 eller något liknande. Så att folk vet. Och det finns ju möjligheter nu för tiden med alla de här molnen. Så man kan ju kopiera alla de här gamla fina 8 mm filmer som man har fotograferat eller filmat då på 60-talet, 50-talet. Det finns massor av sånt som folk inte vet riktigt vad de ska göra med. Att man tar liksom hand om det och gräver fram till exempel vad man kan liksom, kopiera dem till en sån format att folk kan titta på dem och så vidare. Så det skulle jag kalla för klok dödsstädning. Det andra är förstås det att man går igenom sakerna med folk som vet vad sakerna är värda. Och då kan man sälja dem under sin livstid. För man vet att barnen eller barnbarnen eller släkten inte vill ha dem och så vidare. Och njuta av de där pengarna om man inte själv behöver dem. Liksom den där saken. Där finns många aspekter hur man ska göra det. Och det här är en väldigt personlig fråga som vi hörde. De här kommentarerna som ni har fått in. Så det folk reagerar på olika sätt. Men prata med arvingarna, med släkten och gå igenom saken. Det är kanske det första steget jag skulle göra. På grund av att jag är på branschen så att säga så jag gör som den här damen gjorde med sin matematiska formel. Så det är nästan tomt där hemma. Alltså, jag har en sån regel att om jag inte har använt någonting på ett år, hej.
Just det, okej, du gör det så krasst. Ja. Hur hjälper du, har du hjälpt någon som har döstädat, Susi?
Inte direkt kanske riktigt så, men nog när folk just har flyttat till mindre och till seniorhem. Så i princip har det ju varit ett läge var det mesta nästan har måste rensas ut. Men inte kanske direkt det här att någon har kallat det att nu ska vi börja döstäda. Men att jag vet ju vad det handlar om och det där. Men jag tycker istället att det skulle vara bra om alla kunde liksom under livets gång alltid nu och då ta en titt i sina skåp och garderober och rensa ut. För då blir det inte sen den där enorma stora processen och i något skede. Och det skulle jag lägga till faktiskt när du sa om att med foton att märka det. Men jag tycker också med föremål att det är jättetrevligt om folk har skrivit. Jag har själv fått några gamla föremål och då hade stått på att vem från början har fått det och vilka år det har varit. Det finns en historia och det tycker jag är jättetrevligt att om jag tittar på någon stol så står det där att ja, den här hade farmors farfar fått då och då. Den kommer från det och det landet och så vidare. Så att, bara som en kommentar.
Ja. Här är Lena som skriver: en eller två semesterdagar i året gör jag en ordentlig storstädning av lägenheten och gallrar samtidigt bort sådant som går att gallra bort. Mer värdefulla saker som jag inte behöver längre säljer jag förmånligt på Facebook-loppisar. Mindre värdefulla saker skänker jag till Röda Korsets loppis. Jag sparar inte sådant som jag inte längre behöver och jag köper bara sånt som är absolut nödvändigt och vanligtvis hittar jag inte så många prylar som inte behövs längre. De enda gamla prylarna som finns sparade är barnens gamla leksaker som är i bra skick och som barnbarn kan leka med när de hälsar på. Det är en otroligt härlig känsla att inte ha onödiga saker och jag har aldrig någonsin saknat någon pryl som jag har gallrat bort. Det finns inga minnessaker som går vidare till nästa generation och jag är fullständigt övertygad om att barnen är tacksamma. Så här skriver Lena. Hör du Mika, vi pratade här just före programmet också det här att en del har gått in för att bevara sina saker i sådana stora förråd och betala en årlig hyra. Du hade någon erfarenhet av det, berätta.
Ja, ganska många. Men alltså så här skräckfilmsgrejer är det att de hade sparat möbler. Det var stora förråd och så bad de mig dit att nu är det dags att vad heter det, sälja de här. Mm. Det hände före corona, det var 2019 tror jag det var. Så gick jag igenom dem och sa att ja, vi får kanske 4-5 tusen euro så, i hammarpriser för de här. Så ville de titta skräck, så här, ögonen vidgades så undrar jag varför, så frågade jag vid något tillfälle hur länge har de varit här. Så de hade varit ganska länge, de hade betalat med 120 000 euro för de där förvaringarna. Så jag har svårt att förstå den här förvaringsmanin. Jag brukar ha en sån regel hemma själv, att försök komma ihåg vad du har i källaren. Mm. Helt omöjligt. Det är liksom, och samma påstår jag med de här förrådena. Att du kommer kanske ihåg några, vissa grejer där, men inte allt. Men sen har jag positiva också, att vi var nere i vägen ett förråd, så här hus, och tömde ett förråd. Och gladeligen så hittade vi en liten målning av Helen Scherfbeck. 26 000 euro på auktion. Så hen kontaktade mig och frågade, vad är det här? Vad är det här? De visste inte att de hade en sån.
Just det,
så ja. Det var en bra förvaring.
Ja, verkligen.
Men man borde lite gå igenom vad man har där.
Det är det absolut viktigaste som jag vill säga åt alla nu ikväll. Att liksom, det finns så mycket olika möjligheter att titta via nätet, AI, vad som helst. Att liksom, vad det där föremålet kan vara värt. Mm. Om du inte hittar svaret så använd kunskapen som vi kanske som har, du har, jag har och så vidare, våra kollegor så innan man slänger bort. Mm. För jag har också mött på det att så när jag kommer dit och så säger att det här ska du inte slänga bort, så ouch.
Just det, ja.
Vi slängde det igår bort.
Ah. Här är tiden börjar ta slut här, men jag tänkte läsa upp två saker ännu. Här är Mirela som skriver, jag har flyttat till Sverige som vuxen och de enda ägodelar som påminner om det tidigare livet ryms i en skolåda. Nu vid 68 års ålder har jag en del papplådor med saker som mina barn har använt eller tillverkat just under barndomen, sådant som jag själv saknar nu. När jag var 30 och livet gick med en höghastighetståg med familjearbete och studier hade jag inte ens tid att fundera över barndomsminnen. Om jag frågar mina vuxna barn nu ifall de vill titta i lådorna och bestämma vilka grejer som de vill bevara kommer svaret med stor sannolikhet att vara släng allt mamma. Hur ska jag veta vad svaret blir om 30-40 år? Sen är här Gunilla Brander som har ett jättebra tips. Hon skriver, mamma lever men skulle flytta till mindre. Vi gjorde en Facebookgrupp med barn och barnbarn som hette Ninnis skåprensning. Det som mamma inte ville ha med sig till nya boende fotades och lades ut i gruppen såsom dukar, skålar, serviser och dylikt. Alla kunde anmäla eventuellt intresse. Barn hade företräde vid flera intresserade barnbarn rogs med lott och eller togs hänsyn till hur mycket respektive hade fått tidigare. Alla var mycket nöjda med upplägget.
Det låter som ett bra system.
Nu får ni avslutningsvis berätta. Auktionsmäklarens varningar, släng inte det där. Om man har massor med saker och man funderar att man orkar inte ta kontakt med någon. Men vad är sådana här liksom tumregler att det här ska du inte slänga?
Små saker.
Okej.
Det som du har i lådorna. Allt som har med krig att göra, militära grejer. Okej, det är svärd också förstås. Men som jag kanske nämnde, klockor, figur, alla smycken. Även om de smyckena inte är silver eller guld, Det finns en stor efterfrågan på vintage. Manschettknappar och så vidare. Bläckpennorna, även så här guldspetspennor, kan finnas väldigt värd. Slanta, sedlar. Oj, allt som det finns i den där lådan. Alltså, där kan finnas gaffla som är Gardberg, Frank och så vidare, som inte ni gemene mannen vet att det är. Och sen har folk väldigt svårt på att urskilja vad är silver, vad är nysilver och så vidare. Mm. Så man ska vara försiktig med det.
Och då ska man anlita proffs. Susi, proffsorganiserarens råd när man bara skjuter upp och inte vill ta itu med det. Nu får du ge, som Stubb brukar säga, ge tre råd. Tre grejer. Oj,
tre grejer. För det första måste man ju tänka att varför skjuter jag upp? Vad är det svåra? Liksom att försöka analysera sina tankar. Att varför är det så svårt att ta itu med det? Kanske be hjälp av en kompis, kanske be hjälp av en organisatör att komma och titta igenom det här och det där. Och bara fundera att vad gör jag med alla de här sakerna, varför ligger de här och varför använder jag inte dem? Och är det liksom sånt som faktiskt bara är helt onödigt och kostar? Våra kvadratmeter här i åtminstone i huvudstadsregionen är ganska dyra och många har ju hela rum fyllda med bara föremål som man aldrig använder och det där.
Ja, vi har ju ganska bra med utrymme i våra hem här.
Absolut.
I Finland.
Alla har källare och vindar och många för sen en del till landet som har sommarställen. Om man bor i egna hemshus så finns det alltid någon lider eller skjul eller förråd. Så att det där. Tyvärr blir det ju så att de flesta av oss nog har något små förråd som man inte riktigt har orkat ta itu med. Och det där. Kanske sätta på någon bra musik och bara bestämma att idag gör jag det här.
Och ett glas vin kanske.
Ja, det kan alltid hjälpa. Ja, det.
Mika han erkände redan hur han gör med sina grejer hemma. Att han gör sig ganska snabbt av med dem om inte han har använt dem på ett år. Skedde hemma hos dig, Susi?
Jag har själv flyttat i lite mindre här ganska nyligen och det var nog en ganska intressant process också för mig som ändå hela tiden gör det här arbetet. Att regelbundet så går jag igenom skåp och lådor och tittar igenom och rensar ut sånt jag inte har använt. Men talar också med barnen förstås och frågar lite. Det är ju det att många har små hem nu och kanske inte riktigt ännu vet vad de tycker om 20 år. Att det är ju det som är menat.
Ja, Mika.
Det svåra är ju fotografierna. Mm.
Ja.
Allt sånt som är liksom, du vet vad det handlar om och så vidare. Du har varit tågluff på 70-talet och så ska du berätta det åt barnen och så vidare. Och man har glömt att skriva. Mm. Men annars är det ganska lätt för mig. Alltså.
Ja. Okay. Susi Andersson och Mika Sirén, tusen tack för att ni kommer att dela med er av er kunskap. Jag kommer att skriva en webbartikel som publiceras på lördag, en sammanfattning av vår diskussion. Och så kommer ju det här programmet att läggas ut också på arenan. Du som lyssnar kan lyssna på det senare. Tack ska ni ha, Susi och Mika.
Tack
så mycket. Tack.
Jag heter Camilla Andelin och jag tackar för sällskapet och för alla frågor och berättelser som ni lyssnare har skickat in till oss. Jag hann inte läsa upp dem alla, men jag hoppas att alla frågor blev besvarade i alla fall. Yle Vega.